Jag heter Manuela Fredriksson. Jag har jobbat som reporter och nyhetsuppläsare på P3, P3 Nyheter. Ja, där har jag jobbat hela det här året. Det är mitt första journalistiska uppdrag. Jag har blivit utsatt för hot på min arbetsplats och det är väl oftast i samband med nyhetsrapporteringar. Människor blir arga eller upprörda och hör av sig och har ganska många hotfulla kommentarer kring mig eller vad mitt privatliv, mitt barn. Så det är läskigt, det är väldigt läskigt. Också i samband med att man gör reportage och sådana saker så finns det liksom en förhöjd risk för att saker kan hända. Där är ju Sveriges Radio bra, för vi har en avdelning som jobbar med reporternas säkerhet. Där man alltid liksom kan briefa någon kunnig under hela processen så att man får det man behöver ifall olyckan skulle vara framme.
Hat och hot mot journalister blir allt vanligare. 38% av alla journalister har utsatts för trakasserier, påtryckningar och kränkningar under de senaste 5 åren. Över 5% menar att de utsatts för detta mer än 10 gånger under dessa år. Detta visar en undersökning som Journalistförbundet gjorde förra året. 2417 journalister har svarat på enkäten och svarsfrekvensen ligger på 15,4%.
Jag heter Finn Saxon och arbetar på Sveriges Radios säkerhetsavdelning. I huvudsak så arbetar jag med personsäkerhet för våra anställda i Sverige och utomlands, högriskresor. Och, ja, sen är vi några stycken på säkerhetsavdelningen så att vi försöker hjälpa varandra också. Lite säkerhetsnisse brukar jag säga att det är rätt bra titel. Det som har förändrats, tror jag, är en öppenhet nu att diskutera överhuvudtaget hat och hot. För något år sedan eller några år sedan så tror jag bilden var mycket att det hör till. I journalistrollen så ska du tåla att bli hotad i livet och bli kallad för det ena värre än det andra och få hänvisningar till dina barn och sådana här saker. Jag tror att det finns någon slags insikt om att nej, men det kanske inte är något man behöver utsätta sig för och vi kanske kan agera på det också. Många företag generellt idag arbetar med att lösa ett problem, att hantera ett hot som kommer in. Och att bara sätta skydd på dig som är hotad, det är skitenkelt. Det är det enklaste vi kan göra, men det löser inte problemet. Så att en inställning som vi har här är snarare att försöka lösa problemet, alltså att nysta upp vem är hotaren, hur ser det ut bakom och sen så göra rätt sak av det i möjligaste mån. Det är det ena. Sen tror jag också att vad gäller hatdebatten så var mediekollektivet eller journalistkollektivet i Sverige var väldigt hjälpta av Uppdrag granskning som i april, tror jag det var 2013, hade ett antal kvinnliga programledare som berättade öppet och läste upp de hot och hatmejl som de hade fått. Framförallt hat var ju det frågan om. Efter det så såg vi en markant minskning i antalet hatmejl. Vi såg ju att, om vi säger så här, att innan det här Uppdrag granskning så hade väl jag en 4-5 fall per dag. Efter det, alltså upp till ett halvår efter, så var det en tydlig minskning med kanske 4-5 fall i veckan mot våra anställda. Men minnet är kort så att det klättrar uppåt nu igen. Och därför tror jag ändå att vi behöver den här debatten. Jag tror det var länge sedan vi hade fokus på den frågan.
Pratar ni om det här problemet på arbetsplatsen?
Nej, det gör man inte. Grejen är att det är så otroligt vanligt att på en nyhetsredaktion bli utsatt för hot och trakasserier att det blir väldigt normaliserat, tyvärr. Det är väl någon gång att man har kommit och sagt något högt, ja, men nu ringer de här igen och nu skriver de på Flashback en gång till och så säger någon, vilka töntar, och så går man vidare. För man kan ju inte fastna i det här heller. Det blir ju så otroligt hämmande för det journalistiska arbetet om man måste censurera sig själv och hela tiden stoppa sig själv. Och då är det väldigt viktigt att man är medveten om vad jobbet för med sig också innan man går in i det. Man måste ta bort sina telefonnummer från nätet. Man kommer att vara hatad av väldigt många människor väldigt ofta. Man kan inte ha en personlig relation till mycket. engagerade människor, för man kommer behöva granska dem. Det är ju liksom det som är nedåtsidorna med jobbet. Och det är det också som gör att man inte orkar varje dag. Det finns ju dagar som jag har varit hemma och man måste gråta och man måste liksom stänga in sig för att skaka bort det jobbiga. Men det är viktigt att vara medveten om att det händer och att det kommer hända. Och det är ju också det här att rädsla föder rädsla. Det är ju klart att jag liksom får ett hot som rör mitt barn, så kan inte jag lämna honom på förskolan en dag. Eller så känner jag att jag blir nojig och jag blir rädd för att det ska hända någonting, just för att han råkar vara min son. Och för att jag råkar granska någon specifik person.
Du har ju rätt att hata. Alltså det finns inget olagligt i att jag hatar gröt. Nej, det är inte olagligt. Det är inte olagligt att jag hatar min grannes katt. Det är inte olagligt att jag hatar min granne eller vad det nu är. Men jag får ju inte behandla varken katten då eller min granne på ett sätt som är kränkande, om jag använder det ordet. Jag kan inte säga var gränsen ska gå. Det tror jag en domstol ska säga så småningom och kontinuerligt ompröva det här. I min värld så är språket mot kvinnor grövre. Och jag kan inte riktigt säga varför det är så. Det finns ju en del undersökningar som visar att näthataren är både man och kvinna i inte riktigt alla åldersgrupper. Eftersom blir du tillräckligt gammal så använder du inte internet till exempel. I samma utsträckning i varje fall. Den bild som vi har av de svåra fallen, det är ju att det är vita medelålders män som överväger i det här mer systematiska, i det som är ett absolut arbetsmiljöproblem, när du får 50 sådana meddelanden per dag. Men det, man ska också vara rätt försiktig, tycker jag, att uttala sig vem det är som står bakom. Därför att vi blev av med en person till exempel som har skickat då meddelanden under många, många, många år. Och den person står ju för en sån stor mängd att när han nu har upphört med sin verksamhet så är rätt mycket av den problematiken borta.
Men tror du att internet och nätet har gjort att hat och hot har blivit vanligare?
Ja, det tror jag absolut.
Varför tror du det?
Men det är ju liksom, sitter du vid datorn och konsumerar nyheter av något slag, vilket ju är inte helt ovanligt idag, att du sitter och surfar eller du tittar på Sveriges Radio på webben eller vad kan man fråga om, så är det ju så enkelt att reagera omedelbart i detta och knacka iväg några rader eller twittra någonting eller vad det är frågan om. Det är en sån direkt spridning i det som gör att man inte får använda sig av detta med eftertankens kranka blekhet. Det är större idag att skicka ett vanligt brev än att skicka e-brev. Det gör ju också att får man in ett vanligt brev idag med uttalat hot, så måste vi behandla det seriösare än en e-post som står att du är dum och dig ska jag döda. Jag kan ge ett exempel. Vi fick e-post där det stod att kom till en viss redaktion och där stod det att ni är dumma jävlar, jag ska döda er allihopa för jag har en Hellfire-robot som jag ska skjuta in på redaktionen. En Hellfire-robot, om jag minns rätt, så väger den 280 kilo och är 1,8 meter lång, va? Nej, jag tror inte att han har en Hellfire-robot. Det är ett vapen, det är ett tungt vapen som du sätter på en attackhelikopter. Jag misstänker nog att han inte har det och jag förstår att det här inte är frågan om förberedelse till mord. Men det är ändå ett olaga hot. Så att bara för att det inte är förberedelse till mord så kan vi inte bara rycka på axeln och säga att nej, men det är inget, för jag fattar att han inte har en Hellfire-robot. Utan hotet i sig är ett brott och det måste vi behandla.
Hade någon kommit fram till mig här nere liksom på gatan och sagt din jävla invandrarhora, jag ska döda dig och jag ska döda ditt barn, så är det ju ingen som hade låtit det gå obemärkt förbi. Men när det sker på nätet så är det som att det är ett betongblock som sätter sig emellan. det som jag har fått har ju varit via internet, via nätet. Och det är där människor liksom förlorar sina hämningar. Det är där folk blir hänsynslösa och verkligen taskiga. Och det är ju bara via nätet som jag har fått det här. Och det är ju ingen heller som har velat konfrontera mig, för jag har ju ibland svarat på de här hoten. Hej, jag har läst ett mejl. Jag tycker att det du säger är otroligt taskigt. Du känner inte mig. Du har inte rätt att behandla mig på det här sättet. Men kan vi prata om vad det är som gör ont i dig? Kan vi lösa det? Och det är ju ingen som vill svara på det. Det är ju ingen som liksom står för sin åsikt eller står för att man skulle kunna lösa en icke-befintlig konflikt. För jag har inte gjort någon illa. Alltså så här kan det ju vara. Jag gjorde ett reportage för några veckor sedan där jag fick väldigt mycket skit, och då kan det vara att jag får liksom din jävla journalistrotta, ditt jävla äckel, din invandrarhora, och då kan jag bemöta de här människorna och skriva liksom, ej, du har ingen rätt att skriva de här orden till mig, lägg av. Och då kan jag få andra svar liksom som fortsätter på de här spåren av hot och trakasserier och liksom främlingsfientlighet. Så jag tycker, alltså man vinner ju absolut ingenting på att bemöta de här människorna. Utan det var utom det man vinner på är att prata om det, prata högt om det, se till att vara medveten om det, se till att det finns en gemenskap där man kan vända sig och prata om att man är utsatt, att man har fått liksom något man mår dåligt över, och se till att det inte trivialiseras, att det inte blir normaliserat. Har jag fått ett hot så har jag fått ett hot, och då ska jag ha rätt till att må dåligt.
Har du blivit deprimerad av det här?
Absolut, men jag tror liksom att en kombination av att jag jobbar på en nyhetsredaktion. Det pågår väldigt kalla, hemska krig ute i världen. Alltså halshuggningar, våldtäkter, avrättningar, det får ju jag varenda dag. Det i kombination med att man kan göra ett jobb som folk trillar upp av och hör av sig, och de är arga och de hotar. Det finns ju dagar där jag liksom har tappat all tro på mänskligheten. Man blir ständigt påmind om hur hemsk världen är. Och det är inte som att de här mejlen och anonyma breven gör det bättre.
Det finns inget skäl till att jag ska, du som ska in i det här yrket, ska tåla vad som helst. Det är det ena. Det andra är att jag skulle också ge rådet att se till att prata med kollegor och låt det här bli den arbetsmiljöfråga det är. För det hör hemma i arbetsmiljölagen. Det är arbetsgivarens ansvar. Det finns liksom ingen annan yrkesgrupp som tycker att det hör till att mina barn blir hotade till livet. Och då tycker jag inte journalister ska acceptera det heller.
Manuela Fredriksson ska nu sluta arbeta som journalist och istället börja arbeta som projektledare på Musikhjälpen.
Jag slutar för att jag dels känner att jobbet är för stort. Jag kan inte skilja på mitt privatliv och vad som händer när jag går in i redaktionen. Jag blir väldigt ledsen av att jobba med nyheter när det som händer i vår värld. Och det går ut över min familj, det går ut över mig, det går ut över mitt barn, det går ut över mina vänner och min fritid. Och det här märks ju också på redaktionen. Jag kan ju inte göra ett bra jobb om inte jag känner inspiration till att göra ett bra jobb. Så jag slutar för att jag helt enkelt inte är gjord för att vara nyhetsreporter. För jag kan inte hantera den här pressen och stressen. Men jag kommer börja jobba, jag kommer fortsätta jobba inom Sveriges Radio, fast med Musikhjälpen och projektledning, vilket jag har jobbat med i hur många år som helst innan. Så det är väldigt kul. Men det är också viktigt, och det har varit väldigt vettigt, att arbeta som reporter under en längre period för att få en förståelse för arbetet, men också nyvunnen respekt. Helt klart.